Hörrni, vi ska gå in i ett tema som jag kommer att tala om idag och troligtvis, om inte Herren säger annat, också nästa söndag, nämligen att möta Gud ansikte mot ansikte, som Jakob fick göra. Och här är en bibeltext som jag hämtar från Markus 2. Och då läser vi så här i Jesu namn. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att det längre inte fick plats utanför dörren. Och han predikade ordet för dem. Då förde man till honom en lam som bars av 4 män. Men när det för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom tog det bort taket över platsen där han var. Det gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa det till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: varför talar han på det sättet? Han hedar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus kände sin ande att de tänkte så för sig själva och han sa det till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till en lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sa det till den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade: något sådant har vi aldrig sett. Jag ska försöka tala lite om några små tips, knep, erfarenheter som jag har lärt mig under mina år som kristen. Och som jag fann när jag mediterade och studerade den här texten i min lilla vrå och kammare här i helgen. Och jag fann på något sätt 7 egentligen intressanta aspekter, händelser i bara den enkla texten där människor fick möta Gud på ett eller annat sätt. Och Gud egentligen lär oss genom den här texten hur vi idag också kan börja möta Gud i olika situationer som vi hamnar in i. Jag minns själv mitt första möte med Gud. Jag hade varit kristen ett halvt år ungefär. Och nu hade jag mött Gud så där i smyg och lite här och där tidigare. Men minns ett speciella möte med Gud. Det vet när man har den här gåshudsfaktorn igång. Och det var en syn jag fick om natten. Och i synen så låg jag paralyserad på marken och kunde inte röra en enda muskel. Och så minns jag väldigt tydligt att jag i den där synen så bara ropade till Gud: hjälp mig. Och så minns jag bara från som himmelen, det är lite svårt att på något sätt återskapa den situationen, men från himmelens mitt alltså kom en stor hand ner och grep tag i min hand där jag låg på marken. Och plötsligt så kände jag bara hur all kraft återkommer in i min kropp. Och så av rena farten så stiger jag upp och springer iväg och får jag predika åt några kompisar, minns jag där i slutet av synen. Och det var på något sätt mitt första möte med Gud. Och mitt senaste möte med Gud hade jag igår kväll när jag var ute och gick och bad och meditera med Herren. Så upplevde bara jag fick möta Gud på en plats och bara kände hur han kom med sin frid och sin välsignelse över mig. Jag vill bara på något sätt lägga det som en start och ett grundskott in i dina öron och på något sätt få dig att förstå att möta Gud, det är någonting som du och jag kan göra varenda dag. Det är ingenting som ska ske en gång var tredje år när du orkar få på en konferens. Jag tror att livet Gud har skapat oss till att leva här på jorden. Det är en relation med honom som vi kan gå och leva i varenda dag. Så om ni nu kan se lite gladare ut i publiken så kan vi börja på här predika också. Så tycker ni ser så molokna ut, men det är alltså en glad predikan idag. 7 tips för hur du kan möta Gud idag. För det första: var bland människor som lever ett Jesus-centrerat liv. Vi läser i texten att man fick höra att han var hemma, alltså Jesus, samlade så många att inte längre finns plats, fick plats ens utanför dörren. Alltså det var en helt stor skara med människor. Och jag brukar säga så här, att bästa och kanske mest underskattade sättet för dig att möta Gud, det är genom vanliga människor som du och jag. Alltså har du vänner som lever med Jesus, så har du närmsta möte med Gud är ju genom deras liv. Och jag skulle vilja uppmuntra dig här i början att börja ta dina kristna relationer lite mer på allvar. Alltså börja leva ut din kristna tro tillsammans med dina vänner. För bästa sättet, snabbaste sättet för dig att möta Gud är med att få hem och diskutera lite Bibeln, få hem och be tillsammans. Så får du mitt allt uppleva Gud. När jag träffar mina närmsta vänner så brukar vi alltid ha som kutym att vi alltid ber tillsammans. Och det tycker jag ibland, när man pratar med människor överlag, så tycker jag att det är någon sån utrotningshotad grej här i vårt samhälle. Att det är någonting som man aldrig gör. För det är på något sätt så väldigt märkligt. Men kära vän, det är inte märkligt och det är väldigt enkelt. För till och med jag kan det. Och jag skulle bara uppmuntra dig att slänga inte bort den här dyrbara skatten, den här dyrbara resursen som du har fått från Gud genom att börja uppleva Gud i gemenskapen med andra som delar din tro. Och det här var ett tydligt exempel på det, de här människorna. De samlades kring Jesus. Och du behöver umgås med människor som samlas kring Jesus. Det är min lilla teori. För att ditt kristna liv ska på något sätt funktionera. Vi kommer nog in på det lite mer senare. Men det är onödigt på något sätt att slänga bort en sån enorm resurs som vi har fått från Herren själv. För där du går, om du är troende, så där går Gud med dig. Bibeln säger att den som bor i er är större än den som är i världen. Det betyder att den heliga ande som har flyttat in i dig när du bestämde att Jesus skulle bli din herre och frälsare, han kan du få vara med om och välsigna människor runt omkring dig. Men ännu mer så kan du få bli välsignad av dessa människor som du lever nära om du börjar ta den här tron på allvar. Och inte leva någon form av garderobkristendom eller söndagskristendom där man kommer på söndagen, stammar fram glorian ur skrubben innan du går på möte och ser du fin ut och så går du iväg som ingenting har hänt. Jag menar, vi måste bli lite seriösa med vår tro. Jag tror, kära vänner, vi måste bli lite mer seriösa med att följa Jesus. Och ett sätt att bli lite mer seriös med din tro är att du börjar leva ut den lite mer än vad du gör idag i din vardag. För nummer två, jag har två lite kortare punkter, sen sätter vi igång gasen efter det. Underskatta inte Bibeln. Det står att Jesus, vad gjorde han? Han kom inte med någon nya lärare, utan det står att han predikade ordet. Alltså det var den gamla testamentliga skriften. Många av de gudsmöden som jag har fått har jag fått av att läsa Bibeln. Jag brukar starkt påpeka åt mina vänner att ni bör läsa lite mer Bibeln. Varför det? Jo, för det är hans levande ord. Och när du läser hans levande ord så kommer hans liv att flytta in i ditt liv. Och vad betyder det? Jo, du får ett möte med Gud. För hans liv kommer in i ditt liv och summa summarum betyder ju det att du får därmed möta Gud. För ett, som jag skriver här, att ett av många Guds många genialiska knep att möta oss är att låta hans ord hamna in i just en levande bok. Tyvärr många som inte riktigt har fattat det ännu, och nu kanske du har fattat det, men du kan fatta det lite mer. För det är inte en bok som alla andra böcker. Jag har läst en del böcker, men det finns ingen bok som talar till en så mycket som när man tar upp Bibeln. Man kan läsa samma vers 700 varv, och sen 724 varv, oj, så talar den till en på ett helt annat sätt. Varför gör den det? Jo, för det är Guds levande ord. Och jag skulle uppmuntra dig att ta en vers eller två när du vaknar på morgonen. Eller om du är riktigt så überradikal, ta ett kapitel. Ta 1 till 2 minuter. Ändå, de flesta av oss orkar inte göra det. Det är min lilla känsla, ursäkta nu, jag leder lite. Men jag tycker att det är dumt av oss om vi bortser och förbiser den här resursen som Gud har gett oss till att möta honom. Att människor kommer till mig, jag har inte haft ett gudsmöte på så jättelänge. Så frågar jag, men har du läst din bibel? Nej, inte orkar jag med det. Och ska man ibland börja fundera att eventuellt finns det något samband där. Så skulle jag bara uppmuntra dig att ta upp din bibel som kanske har dammat fast i din byrålåda. Och så börjar du läsa, så märker du bara hur texten griper tag i dig. Och så börjar du uppleva Gud själv genom de texter som du läser. Varför det? Jo, för det är Guds ande som är levande i hans egen bok. För Jesus predikade ordet, därför det bästa vi kan göra är att göra detsamma. Nåväl, nummer 3. Ge vidare den kärlek som du själv har fått från Gud. Det tycker jag är bra. Då förde man till honom en lam som bars av 4 män. Alltså de här 4 männen tycker jag är någon form av hjälte i den här hela berättelsen. De kommer ju att göra lite lustiga saker senare i texten. Men jag skulle säga så här, det är mest överlägset vanliga sättet jag själv har fått möta Gud. Så trum, det är att jag själv gör små, små handlingar av kärlek åt andra människor. Jag märker att när jag uppmuntrar en broder eller en syster eller en vän eller en ovän, så blir jag själv uppmuntrad. Jag märker när man går och gör små saker, när man driven av kärlek går och utför små, små handlingar till höger och till vänster, så märker jag att då får jag möta Gud. Och jag har märkt att är det ett sätt för mig att möta Gud, att välsigna andra människor, då är jag oerhört dum om inte jag gör det. Och nu säger någon, nu kommer lagens gärningar igång här igen. Nej, lyssna på vad jag sa. Jag sa driven av kärlek. Det betyder att vi först får möta honom som har älskat oss. Resultatet att vi älskar honom, det är att när vi ger vidare den här kärleken till människor runt omkring oss, så uppleva mer av honom. För jag tänker så här, att vi ger bort 10, eller vi ger bort 5, vi får alltid 10 av Gud. Det betyder att jag behåller 5 och jag ger 5 i någon form av andlig enhet som inte vet vad det är. Men tänk att du kan börja få uppleva Gud genom att du gör små, små osjälviska handlingar driven just av den här kärleken som du själv har fått från honom. Och det går ju av sig själv. För ni vet ju det när vi har mött honom. Så vi kan inte sluta älska människor. Vi kan inte sluta uppmuntra människor. Vi kan inte sluta på något sätt sprida den här konstiga ordet Kristi väldoft runt omkring oss. Bara för att vi har bara fått uppleva den här kärleken. Det på något sätt, det bara går av sig själv. Men jag tror många gånger så har vi inte riktigt en aning om att det är så här det fungerar. Vi kanske hamnar in i våra rutiner, vi arbetar, vi sliter kanske lite väl mycket. Så mitt alltså har gått några månader, känner vi att oj då, men vart har Gud försvunnit? Jo, det kan jag säga till dig, han har inte försvunnit någonstans, men du har inte haft ett möte med honom på grund av att du kanske inte har prioriterat honom genom att osjälviskt älska dina medmänniskor. Så jag tycker att ett fantastiskt sätt att uppleva Guds kärlek i mitt eget liv, att varenda dag försöka att älska någon människa. Att varenda dag försöka uppmuntra någon människa. Varför det? Jo, för att genom de här små handlingarna så upplever jag lite mera av Guds kärlek i mitt eget liv. Inte är det så att du måste bygga Eiffeltornet på nytt eller någon pyramid där i Sundomskog. Men det handlar om att vi bara gör de här små sakerna, för i de här små handlingarna så finns Gud som älskar oss lite mera. Och det är lite vad vi kallar win-win situation. Alltså vi vinner ju båda på det. Jag älskar den här bibeltexten, jag tror det är Lukas 17. När lärjungarna har någon fundering över att när kommer du med ditt rike och vi ska breda ut oss till höger och vänster och ta över romarrike etc. Så svarar Jesus så här att Guds rike är mitt ibland er. Det är ingenting man kan ta på och känna av och mäta upp till höger och vänster, utan det är mitt ibland er. Vad betyder det? Jo, det betyder att när du går och är kristen, så går Gud med dig. Så när du går fylld av den heliga ande och går och gör något osjälviskt för en medmänniska, så kommer den människan att få ett möte med Gud själv. För Guds rike är mitt ibland oss. Och det som driver oss och det som håller oss och det som får oss att gång på gång bara möta honom ännu mera. Jag skulle säga så här vart sist i den tredje punkten att något av det mest revolutionära upptäckter du kan göra är att inse att genom dessa små handlingar av kärlek mot andra gör att du själv får möta Gud just där du är oavsett vad du gör. Som sagt, det handlar inte om de här stora grejerna, det handlar bara att vi gör saker driven av den här kärleken vi först har fått från honom. Och genom de här små handlingarna så får vi uppleva Gud på samma sätt som den här lama mannen bars av de här fyra männen. Han kunde inte ta sig dit. Men de här fyra männen, de bar honom dit. Och genom det så fick de uppleva Jesus och hans kärlek. De var ju troligen goda vänner till honom. Och vi kommer lite mer in på dessa filurer här i nästa punkt. För där skriver vi så här. Ha nära vänner som brinner mer för Gud än vad du själv gör. Jag ska se om jag hade från. Jag skriver så där istället. Ha nära vänner som är mer överlåtna Gud än dig själv. Jag vet inte om du någon gång haft en kris i ditt liv. De flesta av oss har någon form av kris. Och ibland kan det till och med hända så att vi tycker att Gud på något sätt har glidit ifrån oss. Och då behöver du och jag ha ytterst radikala människor som kan hjälpa oss tillbaka. Lika radikala människor som vi läser den här texten, att när det för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom, tog det bort taket över platsen där han var. Det gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Alltså, jag är inte 100% säker på att jag skulle vara jättenöjd om det hände hemma hos mig. Man sitter där och bjuder hem Jesus och det värsta festen, och smittat ser man en såg som sticker ut ur taket. Så smittas öppnas en 2 meters hål där. Ibland behöver du ha sådana radikala vänner. Så när du är i din livskris kan vara de människorna som är villiga för din skull att bära dig ända fram till Jesus. Även om det är tak i vägen. Även om det är många människor som på något sätt till synes har kommit mellan dig och Gud. Så behöver du ha någon människa som säger, ja, men jag bär dig dit. Du kanske har hamnat i den här situationen, du kanske hamnar i den här ångesten, i den här depressionen och sjukdomen, ekonomiska krisen, etc. etc. Men det gör ingenting, för jag vill bära dig till Jesus. Och jag upplevde och erfarade det i mitt liv många gånger. Att när man själv kämpar på en aning så har man ett starkt behov av att det finns människor runt omkring en som säger, Anders, kom igen. Det blir bra. Att det finns människor som säger, jag har bett för dig nu i 10 år. Snart kanske det händer någonting med dig. Alltså människor som verkligen är mer överlåtna Jesus än vad jag själv är. För det kan hända att du någon gång själv får en kris i ditt liv. Och då behöver du ha de här människorna runt omkring dig som säger, ja, men jag bär dig. Även om vi ska genom taket. Så bär jag dig dit. Jag tror på dig. Jag vill gå den extra milen för din skull. Och jag märkte själv i mitt liv många gånger. När man haft de här kamperna av varierande dignitet. Att vad de här människorna betytt för en. Har alltid lett till att man själv har fått möta Gud. När människor har sårat en. När man kanske inte alls har velat vara med i någon kristna sammanhang överhuvudtaget. För att man blir besviken till höger och till vänster. Men så har det funnits människor där som har bara kommit ner med sin starka tro och sagt, Anders, det här blir bra. Jag tror på dig, jag kämpar med dig, jag bär dig. Och jag märkte att resultatet av det i mitt liv har alltid varit att jag får ett möte med Gud. För de människorna som följer Jesus, som du ska ha runt omkring dig, de leder dig alltid till Gud. De leder inte dig någon annanstans. De borde inte göra det i alla fall. Så har du människor runt omkring dig som är seriösa med det här, med den kristna tron, så kommer de alltid att leda dig till Gud. På ett positivt sätt alltså. För människor som, alltså du behöver människor som älskar Jesus så mycket att de aldrig dömer dig, utan hellre bär dig genom livets olika svåra faser. Människor som alltid tror på dig och i det stunder din tro är för svag, så till och med hjälper dig och uppmuntrar dig att fortsätta tro. Punkt nummer 5. Många gudsmöten sker eller kommer och inträffar genom omvändelse. Jesus säger ju då till den här mannen, vilket man kan tycka är lite märkligt om man bara läser texten, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och vi ska inte förringa eller förakta eller bortse från att synden i våra liv har en tendens att ta bort lite av de här gudsmötena som vi egentligen ska kunna ha. Jag predikade på ungdomsmöte i fredags, så stod en bild av när Paulus kom till tro. Och det som hände med Paulus när han kom till tro, att han blev blind i 3 dagar. Och då kan man ju fråga sig, varför vill man komma till tro om man blir blind? Och då försöker jag peka på ett väldigt ungdomligt sätt. Man är ju lite svårt med det här på ålderns höst. Men jag försöker i alla fall med viss förmåga att förklara det på ett ungdomligt sätt. Att vi många gånger försöker ta de här genvägarna till de här upplevelserna. Man försöker fylla oss med allting annat än med den heliga ande. Och vi, många gånger försöker vi ta den här genvägen till att få de här upplevelserna. Vi fyller det med relationer, med karriärer, med familjer, vilket är helt bra, familj förstås, och pengar ibland, fester och hela eländet. Varför vi vill ha de här genvägen till de här upplevelserna? Istället som för Paulus, han var blind i 3 dagar, sen tjänade han Gud i cirka 30 år. Fyll med den heliga ande. Och det tror jag vi många gånger bara behöver tänka på, det att när vi fyller Gud, så det handlar inte om en snabbmatseffekt där allting är så bra direkt. Det handlar om en långsiktig plan där Jesus säger till oss att den som älskar Gud samverkar allting till det bästa. Att vi måste komma bort lite från den snabba skraplottsmentaliteten där vi ska investera snabbt och vi ska få snabbt, annars är det inte värt det. Gud är ju ändå från evighet till evighet och har lite mer perspektiv än din lilla näsa har. Så jag har träffat, och jag själv varit med om det många gånger, när många av mina starka gudsmöten har kommit av att jag omvänt mig till Jesus. En sak som jag ibland uppfattar och upplever lite snedvridet i vår församling, i många andra församlingar, det är att när man har varit kristen med 1,5 år, så ska man inte längre omvända sig. Och jag tycker det är någon form av väldigt korkad idé. För en känsla av ju längre kristen som jag är, desto mer beroende jag är av Jesus och hans nåd. Paulus summerar ju sitt liv i första Timoteus brev 1:17. Där han säger på något sätt att Jesus har kommit att frälsa syndare och bland dem är jag den största. Och då får jag en känsla av att Paulus har ju inte blivit helt fri från alla syndens försök att ibland få honom åt höger eller åt vänster. Och då ska vi bara fortsätta synda. Det du säger, nej, klart inte. Men jag menar att vi måste förstå vad det hela handlar om. Att det finns en verklighet där ute, att världen vi lever i är ganska präglad av synd. Och ibland kan vi bli drabbade av den. Jag vet inte, ni helgon kanske är fria från det. Men jag märker själv hur det gör sig påmint i mitt liv hela tiden. Och jag tror att vill du uppleva en renässans i ditt kristna liv, omvänd dig lite mera, kära vän. Berätta åt någon vän, någon ledare, någon du har förtroende för. Ja, men det här är min kamp för tillfället. Det har inte berättat åt någon, men jag vill berätta det åt dig. Varför ska jag det, funderar du? Har inte Jesus dött för allting? Jo, det har han gjort. Men synden har en viss fara i våra liv. För det första, så Jesus slutar inte älska oss. Men synden har en risk att vi slutar älska Jesus om vi låter det gå för långt. Och för det andra så tar det bort vår frimodighet att följa Jesus, och de hänger ju lite ihop med varandra. Så vi ska inte förminska vikten av att leva i omvändelse till Jesus. Och ju äldre du blir och längre du vandrar med honom, desto mer behöver du omvända dig till honom. För desto mer beroende är du av korset. Så jag skulle vilja uppmana oss alla att omvända oss lite mera. För det, vi ska inte förakta det överhuvudtaget. Så jag vill påstå så här att många av de gudsmöten jag har haft har kommit efter att jag har omvänt mig till Gud. Men också många av de gudsmöten jag har haft så har kommit när jag har varit med där människor har omvänt sig till honom. När man får sitta med en människa som kanske inte har följt Jesus tidigare, som kanske inte ens har trott på Jesus tidigare, och så är man med den stunden när en människa bara ber om förlåtelse för sina synder och ber Gud hjälp mig, jag klarar inte av den här vägen själv. Det är någonting av det bland mäktigaste som man kan vara med om. En av mina mest fantastiska upplevelser jag haft, det var när jag fick döpa en vän här. Och dopet är ju en symbol på där vi verkligen vi visar att nu omvänder vi oss, vi är seriösa med det här. Och den stunden bara fick jag uppleva Guds natur som nedsänktes på något konstigt sätt som jag med svenska ord och inte heller något annat språk kan formulera mig till rättvisa med. Men jag skulle ändå vilja uppmuntra dig och mig att lite mer börja omvända dig. För mitt alltid i den stunden när du på något sätt säger Jesus, nu får du bli min herre igen. Så kan Jesus själv komma och möta dig. Och du kan få det möte som jag vet många av er ändå har längtat efter så länge. Nummer 6, jag har bara 2 kvar. Jag behöver inte somna riktigt ännu. Lyssna när Gud talar till dig. Nu talar Jesus till den lame. Och han säger, till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Tycker jag att Rusland måste få hem, han fick inte vara med på möte heller. Hemsko han. Vi lever många gånger en uppfattning av att vi ska söka Gud och vi ska göra si och vi ska göra så. Så har vi riktig tur ska vi få hans uppmärksamhet. Faktum är dock att det är Gud som främst av allt söker oss och vill ha vår uppmärksamhet. Jag vet inte hur det är med ditt liv. I mitt liv finns det vissa saker som ibland kan ta bort min uppmärksamhet från Gud. Det finns någonting som heter tv emellanåt. Det finns någonting, en värre bov som heter dator. Och jag har många gånger bara varit i en sån situation där jag bara hört en helig ande stilla röst säga till mig, Anders, stäng av tvn, stäng av tvn, stäng till och med av din heliga musik. Jag ska fråga honom den där sista när jag kommer till himlen. Och sen ligger där i tystnaden. Som inte allt hör jag bara Gud som talar till mig. Saker som jag behöver höra den stunden. Alltså jag får ett möte med Gud i stillheten, i tystnaden. Nu kan man säkert uppleva Gud i rusningstrafiken i Paris också. Det är inte det jag säger. Men jag menar, ibland så behöver du bara koppla bort lite saker. Avskilja en viss tid. Kanske gå ut och gå och bara säga Gud, nu vill jag bara lyssna till dig. För jag tror Gud talar till oss mycket mer än vi är mottagbara många gånger. Att vi på något sätt lever i så full gas till höger och till vänster att vi många gånger missar möjligheten att bara lyssna och på det sättet få möta Herren. För skulle den här lame mannen inte ha lyssnat på Jesus, han skulle inte haft någon aning om vad Jesus ville säga till honom när han sa stig upp och gå hem. Och jag gjorde en liten minimalistisk observation i mitt liv. Att ganska många av mina vänner som har kommit till tro så har Gud förvarnat mig om tidigare. Han har sagt, far gör det där, eller ring den där personen och, eller skicka den där grejen till den andra personen. Och jag märkte att alla de stunderna så har uppstått bara att jag ligger i kanske min säng eller min bönevrå eller vad man nu är. Och så bara lyssnar jag till vad den helige ande säger. Vi är så många gånger bara upptagen av allting som flyger runt omkring oss. Så jag tror att både du och många andra människor går miste om det Gud vill göra. Till dem och till dig. Att en liten sån där fasta från saker och ting i ditt liv kanske inte skulle helt fel. Där du bara skulle ge Gud åtminstone nu en timme i veckan. Gärna mycket mer än det. Vi kan ju börja någonstans. där han bara får tillfälle att tala in i ditt liv. För världen talar ju ganska mycket, så han kan ju få i alla fall en timme av de där 144 eller 148 eller många av dem nu är som finns till förfogande. Så jag skulle vilja utmana dig bara att ta lite stilla stunder lite här och där. Du bara låter Gud tala till dig. Så att han får möjligheten att möta dig. Hörrni, till sist, jag bara en sista punkt här. Tacka Gud då han gör saker runt omkring dig. Här står det någonting som jag tycker vi som församling ska lära oss lite mer. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud. Alltså, när vi hör saker som Gud gör, så ska vår primära reaktion vara att tack Jesus vad du håller på med. Jag tror vi missar ganska mycket de här välsignelserna, de här mötena, den här erfarenheten. Och framförallt är ju risken att våra hjärtan kan bli hårda. Att istället för att vi tackar Gud att en människa kommer till tro, så börjar vi misstänkliggöra att leda i församlingen fel håll och allting är i våra kris hit och dit. Vi kan inte hålla på så. Det är inte så att jag och Stefan på tisdag på kontoret sitter och är nervösa att missionskyrkan eller baptistkyrkan ska vinna mer människor än vad vi gör. Nej. Istället så ber vi till Gud, Herre, använd alla församlingar. Och vi gläds varenda gång vi hör att nu har den där människan kommit i tro. Nu har de döpt Elim i Jakobstad. Det är klart det är fantastiskt roligt att höra när Guds rike går framåt. Och vi måste lära oss det att bara tacka Gud för det som han gör. Istället för att bara dra en scanner över allting och på något sätt bara sätta djävulens stämpel på det mesta, för man tror det stämmer inte riktigt överens med min livsåskådning. Som fariseerna gjorde när han skulle förlåta synder Jesus. För det får man ju inte göra. Och istället för att det händer många gånger i hela Nya Testamentet att när Gud kommer och gör mirakler, då blir man inte glad. Utan man bara visar det som var fel. Och det kan hända att du tycker någonting är fel runt omkring dig i ditt kristna liv någon gång. Och det får man ju tycka. Men låt inte ta så mycket energi för dig att du slutar glädja dig över alla de fantastiska saker som Gud gör genom sin församling. Att människor kommer till tro och låter sig döpas, bli uppfyllda av den heliga ande. Över hela vårt land händer det, tror jag, varenda dag. Det är det vi ska sätta vår primära fokus på. För jag tror att när vi får en sån här livsinställning i våra liv. Jag måste alltid sätta en parentes. För om de lyssnar på internet så blir de arga på mig sen om jag säger något villoläror. Så nej, det betyder inte att vi ska godkänna allting som händer. Och godkänna inte heller allting som folk gör hit och dit. Men vad jag menar är att vår grundinställning bör vara att vi ska vara tacksamma till Gud över det han gör. Mera än nervösa över allting vi inte fattar. Du borde vara tillräckligt tacksam över att du själv är frälst. Det borde vara på något sätt, eller kristen. Det borde vara en stor motor nog för dig att gå med ett stort leende varenda dag. Parentes igen, det kan vara jobbiga dagar ibland och det vet jag mycket väl. Så det behöver vi inte diskutera längre. Men jag tycker ibland att det finns en konstig och märklig konkurrens i Guds rike. Vi sneglar och tittar till höger och vänster. Och får många gånger svårt att glädja oss över att det skulle gå bra för andra. Det skulle finnas någon konkurrens också, tycker jag, i pingströrelsen ibland. Att man börjar jämföra sig och att han predikar bra. Det som på Korintiernas tid. Att jag håller mig till Stefan, håller sig till Anders. Och någon håller sig till Benjamin av någon anledning. Och så vidare. Och så börjar man jämföra sig själv och varandra hit och dit. Och så slut med sån trams. Det finns ingen välsignelse i det. Utan det är Jesus som ska vara i centrum. Och det är han som ska äras och prisas. Och jag tror ju, när vi har vår blick fäst på honom, så kommer vi ha lättare att också kunna uppleva de här mötena i vardagen som Gud ändå vill ge oss. Och ett sista tips. Det är att ödmjuka dig och ditt hjärta och börja glädja dig varenda dag över vad Gud gör i andra människor. glädje kanske du inte själv har fått se så mycket genom ditt liv. Eller kanske inte har gått så jättebra för dig det här året. Men det finns människor runt omkring dig som har haft ett fantastiskt bra år. Då kommer vi glädja oss över dem istället. Om nu jag själv rangordnar mitt år så kanske inte har varit det bästa året i mitt liv. Men så vet jag omkring mig, det finns ju många av mina vänner som har haft det bästa året någonsin. Och tycker jag att det hjälper mig på något sätt om jag väljer att vara glad för deras skull än att gå ner i mitt träsk och börja misstänkliggöra dem att de är på fel väg. Så kära vän, låt oss ödmjuka oss och börja se det goda som Gud gör i oss och genom oss, men också främst genom andra. Jag kort repeterar de här 20 punkterna nu så att ni nu minns en av dem i alla fall. För det första, var bland människor som lever ett Jesus-centrerat liv. Försök få igång det här vardagskristendom, att du nu kan be en bön tillsammans någon gång är ju inte helt fel. Underskatta inte Bibeln. Det betyder börja läsa Bibeln. Ett kapitel kan göra dunder honung i ditt liv. För det tredje, ge vidare den kärlek du själv har fått från Gud. Små kärleksfulla handlingar ska vara det primära sättet som du möter Gud i din egen vardag. För det fjärde, ha nära vänner som är mer överlåtna till Gud än vad du själv är. Det betyder att när du kämpar och håller tungt emellanåt så kan de komma och hjälpa dig och föra dig tillbaka till Jesus. För det femte, använd omvändelse så ofta som det behövs och gärna mer än det. För att många gudsmöten kommer genom att vi omvänder oss till honom. För det sjätte, lyssna när Gud talar till dig, stäng ner datorn en kväll och ge Gud lite tid i ditt liv. Det är svårt för Gud att möta dig om du aldrig har tid för honom. För det sjunde och sista, tacka Gud då han gör saker runt omkring dig. Var glad över att Guds rike går framåt, mer än de små sakerna som du inte kanske förstår. Ska vi be tillsammans?